Det är första nyheterna år 1992 i kort sammandrag.
God morgon, här är TT som önskar lyssnarna en god fortsättning på det nya året. De stridande parterna i El Salvador har enats om eldupphör efter 12 års inbördeskrig. Enligt en kommuniké från FN ska den salvadoranska regeringen och gerillaalliansen FMLN från den 1 februari skilja sina styrkor åt. Gerillasoldaterna ska engageras i landets samhällsliv, men det framgick också av kommuniken att flera frågor återstår att lösa. I kriget i El Salvador har omkring 75 000 människor dödats och de flesta dödsoffren var civila. Larmnumret 90 000 går för närvarande inte att ringa i stora delar av landet. Numret fungerar dock i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gotland och Östersund. De som behöver hjälp och inte kommer fram på sitt vanliga 90 000-nummer uppmanas nu av SOS Alarmeringscentral att ringa 90 000 i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Östersund med riktnumret före. Televerket räknar med att felet ska vara avhjälpt inom några timmar. Nyårsfirandet runt om i landet uppges ha varit relativt normalt med en del bränder, fylleri och skador från missriktade raketer. Det rapporterade större polisdistrikten. I Stockholm orsakade smällare 30-tal markbränder och eldsvådor på balkonger. I Göteborg knivhöggs en man allvarligt i Angered och det var bråkigt på spårvagnarna. I Kolbäck utanför Västerås vände en raket och for in i en lägenhet som började brinna. Hela hyreshuset rökfylldes och hyresgästerna evakuerades under några timmar. I Malmö skadades flera personer av smällare, mest gällde det ögon- och armskador. Polisstationen i Täby norr om Stockholm besköts i natt med raketer och en raket tände eld på ett kontorsrum på tredje våningen. Rummet blev utbränt och polisstationen fylldes med rök, men ingen skadades. Polisen har gripit ett tiotal ungdomar och vet vem den direkt skyldige är. De här ungdomarna tycker helt enkelt inte om oss, säger polisen i Täby till TT. Striderna i Kroatien intensifierades under nyårsaftonen, rapporterade radion i Zagreb. Flyglarm ljöd igår kväll i mer än 30 städer. Minst 2 människor dödades och 9 skadades. FNs sändebud Cyrus Vance träffade igår Serbiens president Slobodan Milosevic och därefter flera jugoslaviska regeringsmedlemmar. Enligt uppgift har serberna accepterat villkor för en FN-styrka i de serbiska områdena i Kroatien, vilket bedöms som hoppfullt. Men ett grundvillkor från FN är att det blir fråga om en varaktig vapenvila. På Röda torget i Moskva var det mest utlänningar bland de närmare 3000 som samlades vid midnatt för att fira det nya året och slutet på den sovjetiska eran. De fick se ett sprakande fyrverkeri när sovjetstaten officiellt upphörde att finnas till. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att det i övrigt var ödsligt och folktomt på Moskvas gator. Det var våldsamma gatukravaller i Berlin i natt när olika ungdomsgrupper drabbade samman med poliser. I stadsdelen Kreuzberg anföll upp till 200 ungdomar poliserna med stenar och fyrverkeripjäser enligt polisen som svarade med vattenkanoner. Flera personer skadades och 14 personer greps. Även i andra delar av Berlin blev det våldsamma sammanstötningar mellan polis och ungdomar från olika invandrargrupper. Under nyårsfirandet i Filippinerna dödades minst 7 människor och över 1200 skadades, uppger polisen. Några dog i knivslagsmål medan andra blev offer för smällare och förlupna kulor. President Corazon Aquino har förbjudit firande med skott och smällare, men det efterlevs bevisligen inte. En rad fackliga ledare i Polen protesterade igår mot de kraftiga prishöjningar som börjar gälla idag. Bland annat stiger bränslekostnaderna med 70% och varmvattenavgifterna med över 80%. Flera solidaritetsledare kräver att besluten om höjningarna rivs upp och det hotar med strejker om inte premiärministern går med på förhandlingar. En regeringstalesman försäkrade igår att det mest behövande ska kompenseras. Slut från TT.
Den 2 januari 1992. Japan kommer att spela en än större roll i världspolitiken i framtiden.
USA vill att Japan ska träda in som värdnation för fredsförhandlingarna om Mellanöstern. Om det blir så är det ett belägg för att Japan vid sidan av sin ekonomiska stormaktsroll också skulle ta på sig en större internationell politisk roll.
Japans angreppskrig i Asien och attacken mot USA i Stilla havet under andra världskriget har i nära 50 år hållit Japan borta från politiska medlingsuppdrag. Nu ser det ut som om president George Bush vill ge Japan en mer aktiv roll när det gäller fredsförhandlingarna om Mellersta Östern. Enligt vad nyhetsbyrån AP rapporterar från Washington vill USA gärna att Tokyo blir mötesplats för de 30-40 nationer som ska hålla överläggningar om regionala frågor, bland annat vattenförsörjning och flyktingfrågor i Israel och de arabiska grannländerna. Ursprungligen enades president Bush och Gorbachev om att detta möte, som är fas nummer 3 i serien av förhandlingar om Mellanöstern, skulle hållas i Moskva i slutet av januari. Nu finns inte Sovjetunionen längre. Ryssland har tagit över en del av Sovjets internationella åtaganden. Möjligen kan det bli så att regionalkonferensen inleds med planering under 2 dagar i Moskva med deltagande av bland andra den amerikanska utrikesministern James Baker, men att fortsättningen sedan sker i Tokyo. En konsekvens av att Sovjetunionen definitivt försvinner som supermakt kan alltså bli att Japan nu vid sidan av sitt ekonomiska herravälde också ikläder sig en politisk stormaktskostym.
Ni lyssnar till Riksradions P1, klockan är 12.30. Nyheter från Ekot. Georgiens president Sviadgam Sashurdia gav idag upp och flydde av allt att döma till grannrepubliken Azerbaijan. Gamsachurdia flydde från sitt högkvarter i Tbilisi där han i 14 dagar har belägrats av oppositionens styrkor. Och efter häftig artilleribeskjutning står nu byggnaden i brand.
Det är hittills bara talesmän för den väpnade oppositionen i Georgien som kommit med uppgiften om att Sviadgam Sashurdia flytt i natt. Enligt dessa källor ska presidenten någon gång på efternatten ha gett sig av i en bil och eskorterats av flera andra fordon. Karavanen förde vita flaggor som tecken på att de ville ha fri lejd. Presidentens högkvarter hade då på nytt i flera timmar utsatts för artilleribeskjutning och oppositionen hävdar att parlamentet nu står i brand. Samma uppgifter utpekade muslimska Azerbaijan som mål för Gamsachurdias flykt. Enligt uppgift från det landets nyhetsbyrå befinner han sig redan där, men andra ryska källor hävdar att han flytt västerut mot Turkiet. Det är 14 dagar sedan som den väpnade oppositionen i Georgien började belägra regeringsbyggnaderna i Tbilisi. Häftig skottlossning har förekommit vid flera tillfällen. Granatkastare och artilleri har också satts in i försöken att driva bort Gamsachurdia. Men presidenten har fram till nu hållit ut och kallat sina motståndare för banditer och sagt att de är en militärt präglad junta som olagligt vill ta makten i Georgien. Enligt uppgifter från de väpnade grupperna i Tbilisi har dessa nu lyckats ta sig in i regeringsbyggnaden som alltså står i brand. Men anhängare till den valde presidenten tycks fortfarande göra motstånd eftersom oppositionen ännu inte deklarerat att den intagit parlamentet. Reinhard Krause, Moskva.
7 januari 1992.
Georgiens president Gamsachurdia har beviljats temporär asyl i grannlandet Armenien, uppger nyhetsbyrån TASS. Det var igår morse som Gamsachurdia flydde från den belägrade parlamentsbyggnaden i huvudstaden Tbilisi. Oppositionen i Georgien har begärt att Gamsachurdia utlämnas från Armenien.
Januari 1992. USA börjar tröttna på Israels istadigheter.
Och Morgonekot fortsätter med beslutet i FNs säkerhetsråd att fördöma Israels förvisning av 12 palestinier från Västbanken och Gaza. Israel anklagar de 12 för att ha deltagit i aktioner som kostat flera judiska bosättare livet. Beslutet i säkerhetsrådet skedde med USAs stöd och var enhälligt.
Israels beslut att utvisa 12 palestinier från Västbanken och Gaza har än en gång lett till stopp i fredsförhandlingarna om Mellanöstern, eftersom de arabiska delegationerna krävde att FNs säkerhetsråd först skulle ta avstånd från Israels utvisningar. Men det förutsatte också att USA, som normalt sett är Israels närmaste vän i världen, inte la in sitt veto i säkerhetsrådet. USA inte bara stödde säkerhetsrådets resolution utan bidrog också till att skärpa ordvalet i den. Från början krävde palestiniernas observatörsdelegation i FN att säkerhetsrådet skulle uttala sitt djupa beklagande av utvisningarna. Men sedan en talesman för USAs utrikesdepartement använt ordet fördöma, då ändrades kravet till ett starkt fördömande enligt nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till källor i säkerhetsrådet. Säkerhetsrådets resolution, som antogs enhälligt, hävdar att utvisningarna av de 12 palestinierna är olagliga enligt Genèvekonventionen och kräver att de 12 ska få återvända i säkerhet och att Israels utvisningspolitik måste upphöra. Israel å sin sida hävdar att utvisningarna är nödvändiga för att upprätthålla ordningen i de ockuperade områdena. Vi kan inte låta fredsförhandlingar bilda rökridå för terroristattacker på civila israeler, säger Israels FN-ambassadör Yoram Aridor. USAs FN-ambassadör Thomas Pickering påpekar att USA också tidigare tagit avstånd från Israels utvisningar av palestinier från de ockuperade områdena. Han sa att om det finns lagbrytare, då ska de ransakas och dömas. Att USA så kraftigt sluter upp bakom det starka fördömandet av Israels utvisningspolitik beror också på en önskan om att få fart på fredsförhandlingarna i Washington. Den israeliska delegationen kom igår för att återuppta samtalen, men de syriska, libanesiska, jordanska och palestinska förhandlingsgrupperna kom inte i protest mot utvisningarna. Tanken var att samtalen skulle återupptas idag. Nu när FN har sagt sitt så väntas de arabiska delegationerna komma tillbaka till förhandlingsbordet. Det är i varje fall USAs mycket starka förhoppning. Lasse Åsgård, New York.
Januari 1992. Litauisk kärnkraftverk, en säkerhetsrisk för Sverige.
Det litauiska kärnkraftverket Ignalina, som ligger bara 40 mil från Sverige, har mycket stora brister i säkerheten. Det konstaterar en svensk expertgrupp som inspekterade verket före jul. En brand skulle till exempel kunna orsaka stora radioaktiva utsläpp. Svenska tekniker från bland annat Statens kärnkraftsinspektion ska nu samarbeta med litauiska myndigheter i det så kallade Barcelona-projektet för att förbättra säkerheten.
Kärnkraftverket i Ignalina, världens två största kärnkraftaggregat av samma typ som Tjernobyl, 40 mil från den svenska kusten. Säkerheten här är av vitalt intresse inte bara för Litauen utan också för Sverige. En svensk expert konstaterar i en kommande rapport att Ignalina möjligen fungerar bättre än en del andra verk av samma typ. Trots detta är säkerhetsbristerna alarmerande. Erik Söderman, projektledare för Barcelona-projektet på uppdrag av den svenska kärnkraftinspektionen, säger så här om riskerna.
Det är ju olyckor där man får betydande utsläpp av radioaktivitet. Jag tror att det är mycket liten risk att det blir som Tjernobyl, men fortfarande kan det bli omfattande påverkan på omgivningen.
Brott på ledningar och brand kan få oöverskådliga konsekvenser eftersom reaktorerna saknar inneslutning, eftersom säkerhetsanordningarna inte är separerade och reservsystemen är otillräckliga.
Risken för brand finns ju i och för sig även i de västerländska kraftverken. Men där har vi skyddat oss mot konsekvenserna av brand. Och det är just den skillnaden som är lite oroväckande.
Alla dörrar i kraftverket är av trä. Kontrollrummet ligger alldeles intill turbinhallen. Vid en brand eller en vätgasexplosion i turbinhallen är risken stor att kontrollrummet slås ut. 6 dieselaggregat ska temporärt ta över driften i händelse av haveri. Dieselmotorerna finns i separata utrymmen, men matningen av kraft sker genom en gemensam kabeldragning. Det betyder att samtliga 6 dieselaggregat skulle kunna sluta fungera om det börjar brinna i kablarna. De 6 pumparna för nödkylning står i samma utrymme. Genom hallen går en vattenledning från sjön. Om det blir ett brott på den ledningen skulle samtliga 6 pumpar kunna översvämmas och motorerna stanna. Vad kan då svenska experter och myndigheter göra åt Ignalina?
Dels kan det vara att hjälpa till med finansiering av åtgärder som man redan har planerat men inte säkert har pengar till idag. Det kan vara att ordna nya kabelvägar fram till nödkylpumpar. Det kan vara att ordna en brandavskiljning mellan turbinhall och kontrollrum som idag är mycket dålig.
Det är bara 20% av elkraften från Ignalina som används i Litauen. Resten går till Vitryssland. Man kan räkna med att verket kommer att drivas flera år till. Men går det då överhuvudtaget att få Ignalina säkert med de brister i konstruktionen som finns?
Det kan jag inte svara på idag. Det är väl många som är mycket tveksamma till det.
Ignalinaverket är av Tjernobyl-typ. Det ligger mycket nära Sverige. Hur pass angeläget anser du det är att man gör någonting åt säkerheten där?
Jag ser det som mycket angeläget, givetvis i första hand ur deras synpunkt. Men även ur svensk synpunkt och ur världens synpunkt. För vi har inte råd med ytterligare kärnkraftolyckor i världen.
Erik Söderman, konsult och projektledare för Barcelona-projektet på uppdrag av Statens kärnkraftsinspektion. Reporter Ingrid Gustafsson.
Januari 1992. England och julen.
Här kommer en morgontidig hälsning från London. Igår kväll var jag hos mina grannar på ett typiskt engelskt 13-årsparty. Ingen mat, men desto fler drinkar. Julgranen stod visserligen kvar, men enligt traditionen ska den ut på 13-dagen, som inte är någon helgdag utan en helt vanlig arbetsdag. Favoritsamtalsämnet var den förfärligt tråkiga julen och en stor lättnad över att den äntligen är slut. Faktum är att julen mest verkar vara ett problem i Storbritannien, bland annat därför att den inte omfattas av så många traditioner som i Sverige. Tidningen Times har gjort en undersökning om hur britterna firade. Titta på TV är mest populärt, 80% gjorde det, 70% åt kalkon och nästan lika många ägnade sig åt att förtära alkoholhaltiga drycker. Mer än 3 miljoner har haft familjegräl under julen och 4 miljoner snarkade framför tvn när nyårsklockorna ringde in det nya året. Ett viktigt meddelande till alla politiker är förstås det faktum att minst 30% av folket har spenderat mindre på årets jul än förra året. Och det om något visar hur djup lågkonjunkturen är här. När jag julhandlade så hade jag ibland en känsla av att det bara var svenskar i butikerna. Och om det inte var svenska så var det japaner. De blir fler och fler för varje månad. De kommer till och med hit för att gifta sig. I Skottland finns det till och med städer som har specialiserat sig på japanska vigslar. Britterna själva har inte råd med några större utsvävningar. För de är tv den stora fritidshobbyn. Och ska de åka någonstans så följer de tv-seriernas hjältar i spåren. Kommissarie Wexford, som är huvudpersonen i den mest populära tv-serien, jagade bovar på Korsika på juldagen, vilket ledde till en enorm efterfrågan på semesterresor dit. De brittiska tidningarna brukar av någon anledning inte göra reportage om de som har fötts först på det nya året. Däremot har de alltid listor över de mest populära dopnamnen, och före 1991 så var det James, följd av Alexander och Thomas för pojkar, medan flickornas statistik toppades av Emily med Catherine och Charlotte tätt efter. I övrigt går livet sin gilla gång här. Margaret Thatchers ande fortsätter att sväva över öriket och även över Falklandsöarna, vars invånare med anledning av årets 10-årsjubileum av kriget har bestämt att den 10 januari ska firas som Margaret Thatchers dag. På Irland gläder man sig däremot åt helt andra saker. I landets största tidning ser jag borgmästaren i Dublin avbildad framför vad som kallas hans nya svenska skönhet. En splitterny bil tillverkad i Göteborg. Anders Lindqvist för Radio Göteborg i London.
Januari 1992, EG-helikopter nedskjuten i Jugoslavien.
Ja, 5 EG-observatörer dödades alltså idag när en helikopter sköts ner i Kroatien av det jugoslaviska flygvapnet. Vår korrespondent rapporterar från Wien.
Det kroatiska inrikesministeriet och försvarsministeriet meddelar att det var vid 14-tiden som 2 helikoptrar sköts ned av det federala jugoslaviska flygvapnets jetplan. I den ena helikoptern som träffades av en missil färdades 5 EG-observatörer som alla omkom. 4 av de omkomna var fransmän och den 5:e var italienare. Nationaliteten på de 4 personer i den andra helikoptern som överlevde beskjutningen är ännu inte känd. De båda helikoptrarna attackerades av 1 av de 2 jugoslaviska jaktplan som fanns i området nära den kroatiska staden Varaždin, ungefär 5 mil nordöst om huvudstaden Zagreb. Helikoptern med de överlevande kraschlandade i byn Mazarevo 20 kilometer söder om Varaždin, medan helikoptern med EG-observatörerna sprängdes i luften och döden torde ha varit ögonblicklig. Det finns ännu ingen officiell kommentar från någon av EG-talesmännen i Jugoslavien, men troligtvis kommer konsekvenserna att bli betydande i denna den allvarligaste händelse med EG-observatörerna i Jugoslavien. EG-observatörerna har tidigare utsatts för beskjutning och en dansk observatör skadades för 2 månader sedan allvarligt, men tills idag hade ingen dödats. De stridande parterna i det jugoslaviska kriget har förbundit sig att inte beskjuta EG-observatörerna eller deras fordon. Fordonen, såväl bilar som helikoptrar, är klart och tydligt markerade med både den europeiska gemenskapens flagga och förkortningen EG i stora tydliga bokstäver. De båda helikoptrarna kom på ett rutinuppdrag från Ungern på väg mot Zagreb och hade i förväg meddelat den jugoslaviska militären om resrutten. Dagens allvarliga händelse kommer med största sannolikhet att bli ytterligare ett hinder för att sätta in de planerade FN-styrkorna i Jugoslavien och kan också leda till att EG drar tillbaka sina observatörer. Enligt vad Ekot erfar är dock uppfattningarna bland EG-observatörerna delade och en allvarlig händelse som dagens dödsskjutningar har flera gånger diskuterats bland de utsända observatörerna. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Sverige och arbetslösheten, 7 januari 92.
Så Sverige, arbetslösheten fördubblades under förra året, det visar Arbetsmarknadsstyrelsens bokslut över 1991. Året blev ett nytt rekordår med sammanlagt 146 000 uppsagda.
I slutet av december var 185 000 svenskar öppet arbetslösa, eller 3,4%. Det är alltså en fördubbling jämfört med i januari. Totalt är det 146 000 som har sagts upp under året och det är betydligt mycket mer än under förra krisen i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Under 1981, som var ett av de värsta åren då, fick mindre än hälften så många lämna sina jobb. Framförallt är det inom industrin som många nu sägs upp och det innebär också att det är bland männen som arbetslösheten ökar mest. Bland män är arbetslösheten idag 4,7%, medan den är 2,7 bland kvinnor. En grupp som också råkar illa ut i kristider är de långtidsarbetslösa, alltså de som varit arbetslösa i mer än 6 månader. Medan arbetslösheten i genomsnitt har fördubblats under det gångna året har de långtidsarbetslösa tredubblats. De är idag 33 500 stycken. 1992 blir ett mycket svårt år, säger arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund.
En rapport om fransk politik den 7 januari 1992.
Frankrikes socialistparti har haft några svåra månader. Lyckan är inte fullständig trots att man innehar både presidentposten och är regeringsparti. Partiet är splittrat och opinionssiffrorna för både presidenten och för regeringschefen är dit Cresson i urusla för tillfället. Och dessutom skakas alltså partiet allt mer av fraktionsstrider. Frankrikes socialistparti är i princip skapat av François Mitterrand, men nu när hans andra period som president börjar lida mot sitt slut minskar Mitterrands inflytande över partiet. Och nu avgår alltså partiledaren Pierre Mauroy. Han är trött på att försöka leda och hålla samman det stridande partiet. Han var en kompromisskandidat för att hålla ihop partiet för något år sedan. Nu verkar en av de två kandidater som då förhindrades att ta posten, nationalförsamlingens ordförande Laurent Fabius, vara på språng mot partiledarskapet. Det bestäms senare i veckan. Allt är mest fråga om personpolitik och mindre om olika ideologiska riktningar. Män som Fabius, Rocard, Jospin och EG-kommissionens Jacques Delors är alla män som mest funderar på hur de ska bättra sina chanser att få bli Frankrikes nästa president om några år. Men alla dessa socialister kanske hoppas förgäves. En opinionsundersökning före årsskiftet sa att vilken som helst av de båda högerledarna Jacques Chirac och Valéry Giscard d'Estaing skulle vinna framför vilken socialistkandidat som än fördes fram om det vore presidentval idag. Och presidentval ska enligt planerna inte vara före 1995, om inget oförutsett inträffar. Däremot ska det vara regionalval i vår och parlamentsval nästa år, så det blir gott om tillfällen att studera hur socialistpartiets olika manövrer inför dessa val lyckas och hur deras personstrider utfaller. Politiska bedömare i Paris anser att om det blir Laurent Fabius som övertar partiledarposten så minskar det i alla fall chanserna för EG-kommissionens Jacques Delors att från sin bas i Bryssel slingra sig in som socialisternas presidentkandidat 1995. Då kan det handla om antingen Fabius själv eller den förre premiärministern Michel Rocard istället. Jan Ström, Bryssel.
Januari 1992. Nya dokument om den så kallade Kubakrisen 1962 har kommit i dagen i Amerika. Kubakrisen var 1962 och inte, som journalisten här säger, 63.
Nytt ljus kastades idag över Kubakrisen 1963 efter att USA:s utrikesdepartement offentliggjort brev som USA:s dåvarande president John Kennedy och Sovjetunionens dåvarande ledare Nikita Khrushchev skrev till varandra under hösten 1962. De breven visar att Kennedy var ännu tuffare än vad som tidigare var känt.
På hösten 1962 tvingade USA och Sovjetunionen att dra tillbaka robotinstallationer på Kuba. Det var det kalla krigets farligaste fas. Världen var nära ett kärnvapenkrig. Och hittills har flera historiker ansett att Nikita Khrushchevs pris för att dra tillbaka robotarna var en garanti från USAs sida att inte invadera Kuba. De nu offentliggjorda breven visar att John Kennedy inte ovillkorligen lovade att avstå från invasion. Kennedy krävde först att Kuba skulle avstå från aggressiva handlingar mot alla länder i den västra hemisfären. Och det var klart att det var USA som skulle bestämma vad som var aggressiva handlingar. Chrustjovs brev var långa och pratiga. Tror ni verkligen att vi skulle vara så trångsynta när det gäller militära frågor att vi skulle använda Kuba som ett brohuvud för ett krig, skriver han. Han gratulerar Kennedy till segern över Richard Nixon och hoppas att Kennedy ska bli återvald den andra period. Kennedy gick längre i sina krav än vad som är känt hittills. Han krävde också att Sovjet skulle ta hem ett antal Ilyushin-bombplan från Kuba. Chrustjov svarade att planen skulle tas tillbaka någon gång. Kennedy skrev då tillbaka och krävde att planen skulle tas hem inom 30 dagar, vilket Chrustjov också gjorde trots att planen då egentligen var kubansk egendom. Ett tecken på Washingtons nu mycket avspända relationer med Moskva är att ett av de nu publicerade breven saknades i Washington, men de nya makthavarna i Moskva tillhandahöll tjänstvilligt en kopia. Lasse Åsgård, New York.
Januari 1992. Ukraina och Ryssland. Oense.
Motsättningarna mellan Ukraina och Ryssland när det gäller försvarsfrågan hårdnar nu ytterligare. Ukrainas regering hindrade igår en grupp västjournalister som skulle ha intervjuat kommendörerna för den tidigare sovjetiska svarta havsflottan på Krim. Detta efter en inbjudan från ryska myndigheter. Här i Moskva.
Charterflygningen till flottbasen Sevastopol på Krim hade arrangerats av det ryska försvarsministeriet, alltså det organ som i praktiken tagit över det sovjetiska försvarsministeriets uppgifter. Efter nästan 2 timmars luftfärd fick en utvald grupp västjournalister visserligen landa på flygplatsen på Krim, men strax därefter skickades de hem till Moskva igen. Det här är det senaste inslaget i ställningskriget mellan Ryssland och Ukraina på försvarsområdet. Ukraina hävdar att de tidigare sovjetiska flottenheterna i Svarta havet hör hemma under den egna republikens kontroll. Men det mäktiga Ryssland menar att flottenheterna sorterar under Moskva-regeringen. Detta trots att Svarta havsflottans hemmabas ligger i Sevastopol som administrativt hör till Ukraina sedan 50-talet. Ryssland anser att flottan är att betrakta som en strategisk del av försvaret och därmed skulle den automatiskt höra hemma i samma kategori som kärnvapnen, och det betyder att Svarta havsflottan skulle hamna under den ryske presidenten Boris Jeltsins domvärjo. Men senaste gången den ryska Svarta havsflottan utförde en strategisk uppgift, det var i kriget mot Japan år 1905. Ryska flottan seglade då runt halva jorden, den kom fram för sent och förlorade slaget mot japanerna. Den förlusten lade en av grundstenarna för den ryska revolutionen. Ukraina på sin sida gör gällande att flottenheterna har sin hemmahamn i en ukrainsk flottbas och att de är avsedda att verka på ett vatten vid vilket Ukraina har en lång kust. Att många av de omkring 300 fartygen har möjligheter att föra nukleära vapen anser Ukraina i sammanhanget inte spela någon roll. Så länge flottan inte har kärnvapen ombord är fartygen att jämföra med vilken annan del som helst av försvaret. Och Ukraina står fast vid sin grundövertygelse att landet ska vara kärnvapenfritt i framtiden så fort domedagsvapnen har förvisats till Ryssland. Reinhard Krause, Moskva.
Januari 1992. Bush i Japan. Och Japan ser på USA och USA ser på Japan. Industri och handel.
USAs president George Bush besöker nu Japan på sin resa i Asien. Och just nu sitter han i överläggningar i Tokyo med Japans premiärminister Miyazawa. Dagordningen upptar mer av handel och mindre av politik än vanligt. Men hur uppfattar då japanerna det amerikanska besöket? Här är en rapport från Hongkong.
En bitter och sann gammal anekdot har återuppväckts i japanernas minnen. Det hände på 60-talet. Japans främste politiker besökte Frankrike och träffade det landets president. Och mötet sa efteråt general de Gaulle: jag trodde jag skulle träffa en premiärminister. Men det var en transistorförsäljare. Och när USAs president nu under 4 dagar är i Japan med den misslyckade amerikanska bilindustrins misslyckade ledare som följer och agendan mellan världens 2 ekonomiskt största nationer inte gäller att dra upp de stora linjerna för framtiden utan att bota akuta amerikanska bekymmer med handelsunderskottet och Bush inte tonar fram som världsledaren, är det lätt för en av Tokyos pigga, fräcka veckotidningar utanför etablissemangsmedierna att göra en parafras. George Bush, är det inte den där bilhandlaren? Och politiska skämteckningar visar Bush som ett barn som väntar på att jultomten i form av Japans premiärminister Miyazawa ska komma med en strumpa full av julklappar. Och i en tv-enkät med den så kallade mannen på gatan sa en japansk kvinna igår kväll: och det här ska vara han som vann kriget i Persiska viken. Men ironi och reduktion i storhet får inte Bush att ändra fokus. Han trummar just nu i Akasaka-palatset in det amerikanska budskapet. Vi vill ha större tillgång till den japanska marknaden. Vi vill få Japan att öppna sig. Inte som en välgörenhet mot oss amerikaner, utan därför att öppna marknader är detsamma som sunt förnuft. Länderna är inte på kollisionskurs, för japanerna är USA landet nummer 1. Japan vill ha goda relationer, inte av rädsla, utan av genuin känsla av samförstånd. Och sannolikt manglas fram en överenskommelse som kommer att göra amerikanerna nöjda. Men flera japanska tidningar, som vanligen trycker så ängsliga utslätade ledartiklar, värjer sig mot att Japan görs till syndabock för amerikanernas ekonomiska bekymmer. Och en av de järva veckotidningarna skriver med anspelning på japansk etikett: Bush har stormat in i huset utan att ta av sig skorna och nu vill han till på köpet ha betalt. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och så en kommentar från USA till detta. Om inte president om inte president George Bush lyckas komma överens med den japanska regeringen om ett mer gynnsamt handelsklimat mellan länderna, kan följden bli att amerikanska företag försöker pressa sina politiker till en skärpt lagstiftning gentemot japanska produkter i USA.
Det är själva pålverket i amerikansk industri som just nu håller på att skakas om som aldrig tidigare. Parallellt med den försäljningsresa USAs president George Bush gör till Japan tillsammans med 20-talet företagsledare kommer uppgifterna om det sämsta amerikanska bilförsäljningsåret på nästan ett decennium. Varför tar Bush med sig cheferna för General Motors, Ford och Chrysler till Japan, undrade häromdagen en japansk forskare som är verksam i New York. De är ju exempel på amerikansk industris totala misslyckande, sa den japanske forskaren. Men företagarna får finna sig i att vara ett led i president Bushs valkampanj. Ingen av de amerikanska bilindustricheferna tror att resan till Japan plötsligt ska få japanerna att byta från Honda och Toyota till Cadillac och Chrysler. Det handlar om affärsmetoder och behov. De amerikaner som har produkter som japanerna är intresserade av har kunnat tränga sig in på den japanska marknaden. Det senaste exemplet är den nya leksaksjätten Toys R Us, som igår fick en butik invigd i Japan av president Bush. Tidigare har Coca-Cola erövrat Japan på samma sätt som Coca-Cola är vanligare än färskvatten i de flesta länder. IBM har också lyckats i Japan. Det finns exempel. Oavsett vad som kommer ut av den amerikanske presidentens ovanliga försäljningsresa kan det bli så att ännu bistrare tider stundar i handelsumgänget mellan USA och Japan. Det är så mycket som skiljer sig i de 2 ländernas handelstraditioner. Amerikaner köper med glad min det som är billigast och bäst. Just nu, japanska bilar, japansk elektronik. Japanerna skyddar sina hemmaprodukter, har ett föråldrat distributionssätt och ett försäljningssystem som det tar lång tid för utomstående att trassla sig in i. Visar det sig att lågkonjunkturen viker när presidentvalskampanjen kommer igång och det finns halmstrån i form av japanska eftergifter som resultat av besöket av president Bush, ja då kanske inte de som ivrar för amerikanska handelsrestriktioner gentemot Japan vinner gehör för sina mest långtgående krav. På det sättet har Japans regering en viktig roll när det gäller den amerikanska presidentvalskampanjen. Löften till USA nu fungerar som stöd till Bush och till republikanerna och medverkar till att sänka en del av demokraternas försök att bygga handelsmurar. Lars-Gunnar Ellansson, Washington.
8 januari 1992. Då helt plötsligt blev det många som blev oroliga i världen.
Hello, good afternoon. The time is just after 12:30. You're watching Sky News. I'm Christopher Morris. Our top story, the United States President George Bush has been taken ill at a state banquet in Tokyo. It happened at a dinner given by the Prime Minister, Keiichi Mitsuzawa, at his official residence. President Bush was supported by fellow guests before he was able to walk to his limousine. He's now returned to his residence at the Imperial Palace, accompanied by his personal doctor. Earlier, it was thought he had been taken to hospital, but his personal aide in Tokyo, Marlin Fitzwater, said the president is now resting and expects to resume his tour of Japan from tomorrow. The exact details of his illness are that he was suffering from gastroenteritis and perhaps a touch of flu. The Japanese Prime Minister, Miyazawa, said he thought Mr. Bush is in a very good condition.
Ja, president Bush har nu vistats i 10 dagar i Japan under det 12 dagar långa Asienbesöket. Och han har nog nått fram till sin viktigaste punkt under denna resa, som vi hörde här, samtalen med Japans premiärminister. Och de första rapporterna om dessa samtal visar att USA har förhoppningar om att de kan sluta väl.
President Bush och Japans premiärminister Miyazawa nådde nu på förmiddagen svensk tid i Tokyo en överenskommelse om hur världsekonomin ska stimuleras och växa. USAs och Japans ekonomier är ju de största i världen, och de två ledarna hävdade efter sitt första möte idag att de har en strategi, en specifik plan för hur världsekonomin ska få ett uppsving. Men president Bush rådgivare Ben Scowcroft, som var den som briefade reporterna, gav inga ledtrådar om planens innehåll. Mötet mellan den amerikanske presidenten och den japanske premiärministern var rakt på sak. Bush sa att Japans marknad inte är så öppen för konkurrens som marknader bör vara, och Japan är det som har mest att förlora på att världshandeln skulle braka samman. Miyazawa sa, på hövligt japanskt vis, att det behövs en ledare i världen efter det kalla kriget, att det är den amerikanske presidenten som ska vara den ledaren, och att Japan ska göra vad det kan för att Bush ska kunna utöva ledarrollen. Men ännu har det inte kommit besked om några japanska eftergifter för den amerikanska kraven, som ju konkret främst gäller att det ska bli lättare för USA att sälja amerikanska bilar i Japan, varigenom sysselsättning skapas i Amerika och det amerikanska handelsunderskottet skulle minska. Men det tas för givet att en del kommer när samtalen mellan Bush och Miyazawa fortsätter imorgon. Och på privat initiativ har idag två japanska biltillverkare, Mazda och Toyota, lovat att de år 1994 ska ha fördubblat sina köp av amerikansktillverkade bildelar i förhållande till inköpen 1990. Det innebär i praktiken att USA reduceras till en underleverantör till japansk bilindustri. Men det är bra för handelsbalansen. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Den 10 januari 1992, regeringen har lagt fram en mycket, mycket stram budget. Och finansministern Wibble kommer inte att få lätt.
Ann Wibbles första budgetproposition lär inte bli någon bästsäljare. Dels har innehållet läckt ut i förväg, dels är det en mycket dyster bild som tecknas över framtiden.
Rikets affärer går med förlust, över 70 miljarder. Regeringen tror dessutom att lågkonjunkturen blir både längre och djupare än vad någon annan prognosmakare räknat med.
Det blir ingen tillväxt i år, och arbetslösheten fortsätter öka, även in på 93.
Den ansträngda ekonomin gör att reformerna lyser med sin frånvaro. Istället måste Sverige och svenskarna spara, över 14 miljarder. Och den största besparingen drabbar kommunerna, som mister mellan 5 och 10 miljarder.
Inom skolans område, en av Moderaternas profilfrågor, går besparingarna främst ut över gymnasieeleverna, ungdomar såväl som vuxenstuderande. Den utlovade utbyggnaden av gymnasieskolan blir inte av i år.
Bidrag att rusta upp förfallna skolor dras in, och anslagen till komvux minskar rejält. Den stora satsningen görs istället på högskolan. 18 000 nya platser inrättas under de kommande 3 åren.
De omdiskuterade karensdagarna införs nästa år. Den som blir sjuk får alltså ingen lön de 2 första sjukdagarna. Det blir svårare att sjukskriva sig för den som är föräldraledig. Medicin och tandläkarbesök blir dyrare. Delpensionerna försvinner från 1 juli i år.
Däremot utlovas förbättringar till de som lever i vad socialminister Bengt Westerberg kallar det glömda Sverige. Vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn ökas med som mest 17 000 kronor per år.
Personer som utsätts för brott ska få ökade rättigheter. Hotade kvinnor kan till exempel få en livvakt. Fler poliser ska utbildas. I budgetpropositionen heter det att polisbristen ska vara avhjälpt under 95.
Och utrikesdepartementet får 3 nya miljarder för att utöka samarbetet med Central- och Östeuropa.
En fortsättning på nästa sida.